Kulturminister, demokratiminister, idrottsminister. Jag har kärt barn, har många namn. Du är även fembarnsmamma kan man ju säga. Välkommen hit, Amanda Lind.
Tack så mycket. Det lät så mastigt här, fembarnsmamma. Men det är ju så, jag har ju tre barn ihop med min man och sen har han två killar sedan tidigare. Så när det var som mest var vi fyra barn som bodde under samma tak. Nu är hans två äldre barn vuxna har flyttat hemifrån.
Jag skulle nästan kunna kalla dig för arabmorsan. Du vet, vi får ju väldigt många barn.
Ja, men jag har alltid gillat det. Liksom, jag kommer från en familj med, jag har många syskon. Jag har tre yngre syskon, jag är äldst i den hemmavarande syskonskaran. Och så har jag en storebrorsa som är äldre på min pappas sida. Då, som inte har bott hemma, men som ändå ju alltid har funnits med i familjen. Så jag har alltid haft den bilden framför mig att jag vill ha en stor familj och vill ha många barn. Och så turligen träffade jag min man som också hade en sån inställning.
Du som jag är ju åtta syskon och sen träffade jag en man med sex barn och vi fick tre barn. Så jag gillar också den här stora, härliga familjen. Ah, det är en trygghet. Ah, kan du hålla med om det?
Absolut, det är det. Det är en trygghet och det är en livfullhet också. Att det händer mycket saker och att man har ju speciellt band med sina syskon. Det är något speciellt. Man kan göra många, ta olika vägar i livet och vara väldigt olika som person. Men man delar ju någon grund i familjeskapet. Och det är, tycker det är väldigt fint.
Jag brukar säga det, vad som än händer i ens liv så är man aldrig ensam, man har sin familj och man vet ju att de stöttar en i framgång och när det är bakslag i livet. När det blir bakslag i livet, men det tycker jag är härligt för att även om andra tycker något så som jag inte bryr mig så mycket om, då går de igång och ska försvara med hull och hår, men det är ändå så här lite gulligt.
Ja, men det är det. Och också att de kan säga emot också faktiskt. Det är ju väldigt härligt också att det bidrar ju till en, man får olika perspektiv på olika frågor. Det kan man garanterat få från sina.
Ja, men de säger ifrån, men de hänger inte ut.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men Amanda, du berättar om ditt liv.
Ja, mitt liv. Jag är född i Uppsala, så det är något vi har gemensamt. Mina föräldrar träffades på universitetet där.
Jag är uppvuxen där, jag föddes i Damaskus.
Ja, just det, okej. Okay. Men du hade Uppsala, det var något där.
Jag hade Uppsala, domkyrkan och slottet där.
Exakt, ja. Exakt så. Ja, nej, men sen är jag uppväxt i Luleå. Mina föräldrar är från Västerbotten. Mina far och morföräldrar, om man säger något, jag har aldrig haft en väldigt nära relation med dem, nu är de döda allihopa, men de kommer från Lycksele, Norsjötrakten i Västerbottens inland kan man säga, och vi var väldigt mycket där på loven, på somrarna, på vintrarna, sportlovet och liknande. Och sen är jag uppväxt i Luleå, min pappa är präst, min mamma har jobbat på apotek, väldigt kan man säga jordnära, trygg uppväxt, stor familj som sagt, mycket ute i naturen. Bodde uppe i Luleå och det där, jag har tänkt på det en del, att jag verkligen uppskattade mentaliteten i norra Sverige. Jag identifierar mig väldigt mycket med detta fortfarande, även om vi nu bor i Järna i Södertälje för att ha nära till jobbet, men att jag känner mig väldigt starkt förankrad i Norrland.
Är det så, för att jag de norrlänningar jag träffar, nu är Norrland väldigt stort, när man säger Norrland, man bara,
ja, det är väldigt olika naturligtvis.
Ja, såklart. Men Lycksele, vilket landskap är det?
Ja, men Lycksele och Norsjö, det är Västerbottens inland.
Det är väldigt högt uppe, så att säga.
Ja, men det är det.
Mellan Dalarna i Norrland.
Och Luleå är ju då i Norrbotten, ännu lite högre. Högre upp, men längs kusten. Så Luleå har ju, det är ju en lite större stad och så med universitet och stiftstad, domkyrka och liknande. Ganska starkt kulturliv och idrottsrörelse också. Luleå Hockey är laget jag supportar. Nej, men så att det var ju väldigt mycket så här. Jag höll på mycket med idrott. Jag spelade tennis, jag åkte slalom, höll på med konståkning ett tag också faktiskt.
Nej, men
kultur, allt det där. Ja, men lite så.
Så där. Man önskar att alla kunde få på något sätt.
Jo, och det har jag tänkt en hel del på faktiskt också i min roll nu som politiker faktiskt. Alltså just det här med alla barns tillgång till då, kultur och idrott, för det är det jag jobbar med nu. Att det fortfarande är alldeles för beroende på vilka dina föräldrar är, hur du halkar in på vissa saker. Och det där kan ju handla om flera saker. Ekonomi, naturligtvis.
100%.
Jag hade ju en trygg uppväxt med mina föräldrar, jobbade båda två. De jobbade och slet väldigt hårt, kan man säga. Fick klara mig en hel del, jag tog hand om mina syskon en del. Och fick ju inpräntat i mig tidigt att det är viktigt att man får inget gratis här i världen. Lite den liksom, mentaliteten. Jag jobbade mycket som barn, extra jobbade och för att få pengar. Men samtidigt fanns det alltid en grundtrygghet där. Så att vi kunde hålla på med slalom till exempel, testa de sporter vi ville. Det var inga extravaganser. Men vi reste som sagt mest till mina far- och morföräldrar om somrarna, utomlands någon gång. Men man kände ju aldrig en oro för pengar. Och det där har jag tänkt på själv, att det är liksom, det kostar så pass mycket att göra vissa idrotter till exempel, att hålla på med det som barn. Eller att för den skulle hålla på kulturskolan kostar också ganska mycket, inte minst om du har många syskon i en familj. Och jag vill inte ha ett sånt samhälle där det ska vara så avhängt dina föräldrars inställning och ekonomi, vad du har möjlighet att göra själv som barn. Så det är liksom en av mina ledstjärnor här, att faktiskt vi måste sänka trösklarna för fler.
Du är ju idrottsminister också.
Ja, exakt, och det är jätteviktigt. Och där ser man ju bara det att det nu kan kosta flera tusen kronor för en unge att spela fotboll. Liksom, det har man ju tänkt att det har varit en ganska billig idrott att göra. Så är det inte idag i många delar av Sverige.
Och då kan man ju säga att det är bland de billigare, för jag menar konståkning och slalom och ishockey och golf och tennis, det är ju fruktansvärt.
Ja, framförallt om man har många barn också i en familj.
Ja, precis. Och jag är ju själv uppvuxen i en förortsfamilj och jag vet ju när det inte finns pengar. Jag kommer inte ihåg att SOS fick betala mina handbollsskor, tror jag, vid något tillfälle. Och det är man ju glad för idag, så att säga.
Ja. Nej, men jag menar, och samtidigt så är ju idrotten och kulturen i sådana här delar som är, ska jag säga då, mycket kan du få i skolan. Det är jätteviktigt att skolan finns där och gör så att barn kan man få gå och titta på teater eller man har idrottsundervisning och liknande. Men det är ju det här med att få utveckla vidare sina egna talanger, att få lära känna sig själv genom till exempel att hålla på med en idrott. Eller att utveckla sin kreativitet i kulturskolan eller så. Det gör så mycket för varje individ. Det gör också väldigt mycket för hela vårt samhälle. Vi skulle inte vara det samhälle vi var idag i Sverige om vi inte hade haft den här starka idrottsrörelsen, och kulturskolan till exempel har bidragit så mycket.
Men varför är det då så? För jag tänker, när jag växte upp på 80-talet så fanns det ju fritidsgårdar som funkade. Det fanns ett öppet hus som jag kunde gå till. Det var tre pingisbord, det var drejning, det var, man satt och spelade spel med vuxna människor. Det var alltid liksom innebandy eller basket på eftermiddagarna. Det finns ju inte idag. De här unga killarna i förorterna, de springer och säljer knark. Så var det inte på 80-talet i Sverige.
Men om jag ska titta bak så jag håller ju med. Alltså, lite grann har det blivit så i debatten nu att det nästan som nedvärderas det här med det förebyggande arbetet. Och där menar jag och regeringen också liksom att ja, vi ska satsa på poliser. Ja, vi måste stärka rättsväsendet. Vi måste bryta liksom inträdesporten till de här kriminella gängen. Och det måste finnas lagstiftning där som funkar för det. Men vi kan inte glömma det här andra heller. Det är så himla viktigt. Och sen får man ju säga att i grunden så kommunernas ekonomi har ju blivit allt trängre. Det handlar ju dels om skatteintäkter, får man säga. Hur mycket pengar lägger vi i det gemensamma egentligen? Men kanske också hur man sen prioriterar och vad man lägger pengarna på sen i slutändan. Och det är Alltså jag tycker det är viktigt nu när vi är i coronakrisen nu, för det präglar ju allt nu lite grann, och kommunerna får en mer pressad ekonomi, att det inte blir som förra gången när det var finanskrisen 2008-2009. Jag satt själv då i kultur- och fritidsnämnden i Härnösand, i opposition då förvisso, och då valde man då från styret att göra ganska kraftiga nedskärningar i kulturen, i idrotten, i det som var så att säga frivilligt för kommunen. Och det blir ju lite grann att man skjuter sig själv i foten då, för att det här, det innebär att du tappar barn. Du får inte det här nätverket av aktiva, närvarande vuxna som inte är förälder, som kan öppna andra dörrar.
Folk bara pratar om mer poliser, fler poliser, längre fängelsestraff. Det hjälper inte. Vi måste prata om ett förebyggande.
Ja.
Då pratar jag med personer som är insatta i den kriminella världen. Både på den lagliga sidan och som har varit på den olagliga sidan. Och alla säger samma sak. Förebyggande, förebyggande, förebyggande. Alla går, det är klart vi ska ha längre fängelsestraff. Det är klart vi ska ha hårdare vapenlagar. Det är ju en bisak. Vi måste titta på de här 10-åringarna som redan nu är på väg att hamna snett. Vad kan vi göra?
Mm.
Vad ska föräldrarna göra? Gå in i familjen. Var är mamman? Var är pappan i det här?
Exakt.
Och se till också så att de hamnar på rätt spår. För att annars kommer det gå åt skogen.
Nej, och verkligen. Och det är där som till exempel att ha en plats i ett idrottslag och känna att det finns en framtid här för en. Det kan vara en sak. Skolan är såklart superviktig också. Men jag tror ju att, och tycker jag man märker det när man pratar med väldigt många som också har varit inne i kriminalitet eller på vägen dit, att det har varit något annat som drar, något annat som lockar, något annat som kan väcka ens inspiration, lustar, och engagemang och lust, ja, absolut, och känna att man kan få bli bra på någonting annat än den kriminella världen liksom. Men där tror jag att dels att vi måste fortsätta, och det jobbar ju jag väldigt mycket för, att vi ska satsa på kultur och idrott nu liksom. Vi har fördubblat stödet till kulturskolan nu till exempel från statens sida, för man ska kunna nå ut till fler. Det blir ett stöd till kommunerna. Vi har i krisen nu stöttat idrottsrörelsen, nästan fördubblat det statliga stödet till idrotten, för att vi ser att så här, vi ska inte ha massa föreningar och klubbar som går i konkurs under corona nu. Det är jättesvårt i coronatiden nu, för att när ett klubbar drar ner på sin verksamhet för man ska göra saker smittsäkert, så finns det ju en risk att de barn som kanske ligger längst ifrån, som inte har den här pushen från föräldrarna, att det är de som också halkar utanför idrotten då. Och risken är ju att de inte kommer tillbaka efter corona. Och det där vill jag ju se till att prata jättemycket med idrotten om det här nu också. Att försöka hitta sätt att verkligen hålla kvar ungarna i träning nu. Ja, du kanske inte kan hålla på med kampsport på samma sätt, men du kan fortsätta träna. Du kan ha en gemenskap i klubben och hålla i det där. Men sen så tänker jag att i grunden är det också vilket samhälle ser vi att vi ska ha liksom. Att det här gemensamma har ett ansvar. Sen det här gemensamma, menar jag också som miljöpartist, att det är inte bara det offentliga i form av kommuner och stat, utan det faktiskt också är föreningslivet, civilsamhället. Den där liksom, det som ligger nära människor i vardagen och som är så viktigt och som inte bara bygger, det är klart det är viktigt att vi ska stötta det från statens sida med bidrag och liknande, men det måste också komma från människorna själva, att vilja engagera sig i det här som ligger lite utanför sig själv.
Men problemet är ju då, som jag kan dra mina egna föräldrar som ett konkret exempel, de sa ju aldrig till mig så här, men du kanske ska testa på handbollen eller tennis, och det där var ju helt uteslutet, för det fanns det ju inte pengar till såklart. Men det fanns ju ingenting hemifrån där man kunde liksom ge mig verktyg eller fånga upp ett intresse för min skull, utan allt det här fick jag göra på egen hand.
Ja.
Och det är där jag menar, verktygen där ute i form av vuxna måste finnas,
ja,
i samhället.
Exakt, och där kanske typ säg på skolan till exempel då, eller fritidsgården.
Vuxna människor
som, exakt, och som kan då fånga upp och dra vidare. Jag besökte Fisksätra för några veckor sedan. Nej, men det var mest bara ett bra exempel på hur man hade lyckats med det här samarbetet. För det ibland blir det som att man säger, men det är samarbete, det låter lite så här tråkigt. Och, ja, men det är ju det handlar om, så här, att skolan var med, rektorn öppnade upp så här, gympahallen på fredagkvällar, så kunde idrottsföreningen gå in där och fånga upp ungarna lite spontant. Du behövde inte vara organiserad, men kom in. Och sen har du varit där några fredagar och spelat fotboll, så kanske du kan få en lapp och säga, men kom hit på tisdagar också, torsdagar. Då har vi, då har vi träning med laget och du är välkommen in. Så det blev liksom en ingång.
Men så borde det inte vara som med allt.
Alltså kraften i civilsamhället, i föreningslivet, där finns det någonting som kan göra lite av det här som ibland inte liksom staten eller offentliga kan göra. Alltså, jag tog emot igår en rapport, en forskningsrapport kring hur så här, svenskars ideella engagemang har utvecklats genom åren. Det finns en bild av att kanske föreningsengagemanget har sjunkit. Så här, det är inte så. Det är ganska läckert att det ligger ganska konstant på ungefär hälften av Sveriges befolkning engagerar sig i antingen en förening, men också det här, alltså lite det som du är inne på. Man kan göra något en period. Man rycker in som volontär, en särskild fråga som engagerar. Och det här, jag tror att om vi ska lyckas med det här förebyggande arbetet, då måste vi tänka lite nytt och kreativt. För det, alltså, idrottsrörelsen måste börja tänka lite nytt. Man kan inte bara göra på samma sätt, då kommer du inte att nå alla barn. Jag tror också att just det här med fritidsgårdar, den öppna fritidsverksamheten, skolorna, och få in ett samarbete med civilsamhället och föreningslivet där. Det är lite det jag menar med Fisksätra. Det har gett effekt. Men då måste du göra det här lite, tänka lite kreativt och nytt faktiskt.
Tillbaka till dig nu, Amanda, för att vi klev ur det här. Jag vet, du är uppvuxen då i Luleå.
Mm. Mm.
Och du utbildar dig sen psykolog i Umeå.
Mm.
Inte i Luleå, utan i Umeå.
Nej, precis. Nej.
Samma sak.
Ja, nej men precis. Nej, men så här, sen har jag ju... Så här, jag gillade att läsa väldigt mycket som barn. Jag gillade skolan. Jag hade ganska lätt för mig i skolan. Det har väl att göra med det också. Men... ja, men som sagt, jag var en sån här klassisk bokslukare. Så här. Jag kunde ju ligga på sommarlovskvällarna och sjunka in i olika berättelser och världar. Och jag visste väl ganska tidigt, jag visste inte att det var psykolog jag ville läsa, men att liksom, jag ville fortsätta. Jag hade kanske någon bild lite grann av det där med att verkligen vara härligt att få gräva ner sig i ett ämne, lära mig mer och ja, spännande att plugga. Liksom.
Kan du ha med att din pappa var präst?
Ja,
och
men
mänsklig
så här,
och ja, människor jo. Och ta hand om och så vidare.
Absolut, jo, men jag tror dels liksom det här med att jag hade en positiv bild av att studera. Men också absolut det här ett engagemang för människor. Och det är både, min mamma jobbade ju också inom, ja, som apotekare ändå, inom den lite mer sjukvårdsdelen av detta med att liksom möta människor. Pappa var jag ju, nu, jag var ju i kyrkan en del, jag sjöng i kör och var aktiv lite grann i kyrkan så, men jag såg ju honom vara där och fick ju ta del av mycket hur han som präst såg ju mycket att möta människor, inte bara i kyrkan under på söndagarna utan sådana som har livskriser, som genomgår svåra perioder i sitt liv, behöver andligt stöd på olika sätt, och det har väl säkert präglat mig naturligtvis, och något som också alltid fanns där i min familj var väl en attityd, en inställning i att människor måste få vara olika. Alltså lite grann att acceptera människor för vilka de är. Folk kan ha olika, folk kan må dåligt, det var inget konstigt liksom. Eller folk kan komma från olika bakgrunder och olika syn på saker. Det ligger också i lite grann i den politiska inställningen i det här för mig. Jag inser att det har präglat mig en del att acceptansen för människors olikheter, och det var inte så mycket att det var, mina föräldrar var inte politiskt aktiva, det var inga politiska pamfletter runt middagsbordet, utan det var mer som de var, mer så.
Ja, men jag förstår det, allt det här med medmänsklighet egentligen,
ja,
man tänker på andra, ja. Och det fanns en form av en öppenhet mot andra människor.
Så ja, men både det, men också som sagt att man måste acceptera människor liksom för dem de är, och ibland kanske du inte håller med om deras åsikter, men det är en annan sak, skilja på sak och person lite så.
Och vad drev det in i politiken då, tänker jag? Och så tänker jag, så det här är ju en fördom som jag har såklart, men man tänker att alla psykologer har ju själv en jobb i barndom och därför läser man psykologi. Och så är det ju i många fall, men i ditt fall kanske du fick en annan input då.
Ja, nej, men mer ett intresse tror jag. Mer ett intresse både kring psykologin i sig som teori, men också kring människor, att jag alltid har uppskattat och möta olika typer av människor. Så. Och politiken har kommit, den kom lite parallellt där kan man säga. Jag var ju aktiv lite grann inom kyrkan och i slutet av 90-talet så var det ju ganska mycket i den allmänna diskussionen runt om så att säga, u-länders förutsättningar, utvecklingsländerna och att man hade mycket skulder till de fattiga. Alltså de rika länderna hade lånat ut pengar till de så kallat fattiga för att de skulle ta sig upp igen och då hamnar man där i en skuldfälla så att man med höga räntor blev egentligen så att säga, skulden blev bara högre. Och det här kände jag var djupt orättfärdigt. När det finns den situationen i världen där de så kallat fattiga länderna kan ha enorma naturresurser som i-länderna på olika sätt ändå har profiterat på under århundradena.
Kaffebönor till exempel.
Ja, men allt från mineraler, vi har slavhandeln, det finns ju väldigt många exempel där det känns som att det ska inte vara de fattiga länderna som står i skuld till de rika, snarare tvärtom, vi måste hitta ett sätt att lösa det här. Och då var jag aktiv i en rörelse för skuldavskrivning, de fattiga ländernas skuldavskrivning till de rika då. Så via det så började väl ett politiskt engagemang i olika såna här sakfrågor. Djurrättsrörelsen var ganska stark i slutet av 90-talet också.
Hur orkade du?
Ja, men det var, ja, och det här ska jag väl säga, det här var ju lite grann liksom. Det var väl inga stora steg där. Nej, men lite namninsamlingar, debattartikel, sitta på möten och lära mig mer. Och genom det så träffade jag lite personer som var aktiva i Grön Ungdom, då, Miljöpartiets ungdomsorganisation och Miljöpartiet. Det var då jag någonstans efter några år här insåg att så här, Miljöpartiet har ju egentligen allt för mig. Det är den ideologi jag känner igen mig och håller med om. Och att du inte behöver kanske då välja en fråga och vara aktiv i, utan det är en helhet. Och det där har jag alltid också tilltalats av att miljöfrågorna är jätteviktiga, men vi har ju också de sociala frågorna, kulturen och att bara ha ett så här landsbygdsfrågor också engagera mig. Kanske jag kommer från norra Sverige, tycker det är viktigt att hela Sverige ska leva och så. Och i MP så hittade jag allt detta. Så sen så kände jag nog också ganska tydligt att jag har en liten läggning då i mig att gärna vilja vara där och ta ansvar och försöka påverka. Kanske min stora syster Jen som slår igenom lite där. Så att efter några år, jag var aktiv i ungdomsförbundet, mycket diskussioner, mycket ideologiska samtal. Men sen så flyttade jag till Umeå för att plugga till psykolog. Aktiv i Miljöpartiet där och fick möjlighet att stå på kommunfullmäktigelistan. Så jag valdes in i fullmäktige i Umeå under tiden jag pluggade. Det var väldigt lärorikt och en spännande period.
När träffade du kärleken i ditt liv? Mannen med de två barnen.
Jo, men han träffade jag sommaren 2005 var det. Och det var jag mitt under mina studier. Jag hade tagit ett studieuppehåll en kort period för att jag läste på folkhögskola det året.
I Umeå?
Nej, utan då hade jag tagit en sväng ner till Biskops Arnö, en folkhögskola här i Stockholm, för att men lite grann ta ställning till, ska jag läsa klart min utbildning, liksom få in lite andra intryck. Jag tog en liten politisk paus där också faktiskt. Tycker jag viktigt också, som en liten parentes, att politik inte är en livstidssyssla. Det är ingenting du behöver gå in i och hålla på med som någon form av karriärväg, utan jag höll på med politik ett tag, liten paus. Och sommaren där 2005 så sommarjobbade jag på Länsmuseet i Härnösand. Jag var stugvärd, en 1800-talsgård med tidsenliga kläder och jag guidade där då. Och genom gemensamma bekanta träffades vi i Härnösand den sommaren. Och det sa klick ganska direkt.
Mm. Och då var han några år äldre, förlåt, yngre är han ju inte, i och med att han hade två barn. Mm. Hur många år äldre är han?
Han är 17 år äldre.
Okej. Okay. Mm. Jag vet, kan ju det här med åldersskillnad. Mm. Men okej, okay. Och hur känns det då? Det funkar bra?
Mm. Ja, det funkar. Ja, nej, men det är jättefint. Vi har en jättefin relation. Det har känts väldigt fint från första stund faktiskt. Ja, men dels att vi delar en hel del grundläggande värderingar och liknande. Sen är vi ganska olika som personer. Och det har väl varit en ganska bra matchning kan man ändå se. Sett tillbaka. Det finns mycket kärlek i vår relation och väldigt mycket en vilja att liksom stötta varandra i våra olika projekt. Han är ju konstnär.
Vad heter han?
Min man, han heter Björn Ola.
Björn Ola.
Ja, han är konstnär och egenföretagare. Och när vi träffades så pluggade ju jag. Så det var ju mycket och vi fick ju barn ganska snabbt också där. Så att vi har alltid hållit på i vårt liv att det här med livspusslet, det är ju en ganska... Ja, men som politiker så är det ju som du säger, det är inget 8-5 jobb. Det är det ju inte som egenföretagare heller, och inte som, absolut inte inom kulturen. Så vi har väl känt igen varandra det där också, att, att det vi gör, när vi, det som är min sysselsättning, mitt jobb och hans, att det är också något vi har passion för. Och något som vi, det kanske inte alltid finns de här 8-5-tiderna, så, utan vi får pussla och försöka ge varandra utrymme.
Men vad
projekt.
Händer då med Stockholm? Flyttar du tillbaka upp till Norrland då? Eller till, då var
ja,
du i
nej,
Umeå?
Ja, precis. Det var bara ett år jag läste på folkhögskola. Sen så flyttade jag ju då till... Och då blev det faktiskt så att jag flyttade ganska snart till Härnösand.
Okej, för att Luleå, bo tillsammans Umeå, med Härnösand?
Ja, precis. Luleå, Umeå, exakt, för att bo tillsammans med min man. Och så färdigställde jag mina studier på... Jag pendlade till Umeå och läste klart samtidigt som under perioden då vi fick barn. Så mina studier, min psykologprogrammet tog något år extra för mig att läsa där utifrån att jag fick barn under tiden också.
Så barn, engagemang i politiken och studier samtidigt kan man säga.
Ja, men så var det faktiskt. Fast det var ju så att när jag fick barn så då hade jag ju den här lilla politiska pausen kan man säga. Jag tyckte det var nog ganska bra att få lite distans. Men sen så började det ju ändå klia i fingrarna och då bodde jag i Härnösand. Och fick möjlighet att gå in då i det som heter samhällsnämnden, kultur, fritidsnämnd, men också miljö- och teknisk stadsbyggnadsnämnd. Väldigt spännande. Nästan som en renässansnämnd. Alltså man tänker en klassisk renässansperson som både har de här hårda tekniska frågorna men också grundläggande djupa kulturvärdena och liknande. Så då fick jag möjlighet att gå in där som ersättare i den, eller ledamot i den nämnden. Och det är ju som fritidspolitiker, alltså en gång i månaden, ett nämndsmöte, jobba för partiet, jag satt väl i styrelsen i partiet.
Och det här
är
2006, 2007?
Ja, det var väl 8-9 det här tror jag. Mina barn hade blivit några år gamla då.
Okay, ja.
Och det var då jag kände också att nu finns det utrymme också att göra något mer.
Jobbar du som psykolog också då samtidigt?
Ja, det var då jag hade börjat som... gjorde min praktiktjänstgöring på barn- och ungdomspsykiatrin då i Härnösand.
Och när kände du att du ville lämna psykologin och bara satsa på politiken?
Ja, men vet du, det är så här, jag kände nog inte så. Den känslan har jag aldrig haft. Utan det var ju då inför valet 2010 så stod jag ganska högt upp på den fullmäktige listan. Och då styrde alliansen i Härnösand. Men sen vann vi valet ihop med Socialdemokraterna och Vänstern. Och då fick jag frågan om jag ville bli ordförande i den här nämnden. Samhällsnämnden då, som jag hade suttit i några år. Och jag var språkrör för MP Härnösand också. Så jag hade liksom en ledarroll i lokalavdelningen. Och det kändes helt rätt. Det kändes som att absolut, det skulle bli jätteroligt och så. Men det var aldrig så att jag valde bort psykologin. Utan jag är fortfarande tjänstledig från mitt jobb där faktiskt. Man har ju rätt att vara tjänstledig från sitt jobb när man går in i ett politiskt uppdrag. Så det har jag sagt i ganska många intervjuer nu att jag vill jobba som psykolog igen. Absolut. Jag ser inte att jag kommer att syssla med politik hela mitt liv. Ja, kanske sitta i någon nämnd någonstans eller jobba i en lokalavdelning. Jag gillar ju det här liksom föreningsengagemanget också. Nu kommer vi tillbaka lite i det. Att jag gillar ju det här att man gör saker tillsammans för. Och det kan vara i ett politiskt parti eller i en idrottsklubb eller så. Va? Men, så det finns kvar där. Men sen har ju liksom det ena gett det andra. Jag var nämndsordförande i den här kulturfritids samhällsbyggnadsnämnden den mandatperioden. Och efter valet 2014 så blev jag viceordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd i Härnösand. Tog med mig kulturfrågorna, så jag var ansvarig för dem också, demokratifrågor och lite annat.
Och sen blev jag
partisekreterare. Och det var ju det som kanske var den stora förändringen i mitt liv när Miljöpartiet skulle välja ny partisekreterare 2016 och jag ställde upp i det valet. Mycket för att jag, och där kanske det kommer in också lite grann med psykologin och att jag parallellt med att jag vill göra politisk förändring ju faktiskt också bryr mig om organisationen Miljöpartiet. Liksom. Jag vill att det ska vara lätt att engagera sig, att vi ska vara ett öppet parti och få till en valrörelse som blir bra och inkluderande och så. Så att, då började jag ju med min veckopendling till Stockholm. Så vi bodde kvar, familjen bodde kvar i Härnösand, men jag började veckopendla och det gjorde jag i 3 år.
Och då fick du mycket hjälp av maken där hemma då kan man ju säga.
Ja, och det har väl varit så egentligen från första början i mitt engagemang. Att vi är ju två om föräldraskapet och om hemmet och vi har försökt att pussla och dela. Och sen är det klart att när jag har veckopendlat, då har ju han gjort väldigt mycket naturligtvis. Så vi försökte hjälpas åt ändå i det. Men det som jag sa, jag försökte så här läsa läxor med Skype. Det går, men det är lite knöligt. Och det måste jag också säga, man får, nu när vi sedan ett år tillbaka har bor tillsammans på heltid igen. Familjen har flyttat ner till Järna i Södertälje kommun. Det känns ju väldigt bra. Jag gillar ju att ha familjen nära. Det ger ju mig energi och kraft i min vardag.
Och nu har du ju även en, du fick ju två barn runt 2006, 7, 8 där omkring. De är ju 12, 13 år. Och nu har du en ettåring. Mm. Så att, och du utses ju liksom bara 3 år senare till kultur- och demokratiminister. Så att jag menar, och vadå, du är höggravid eller du får ju barn i samma veva.
Ja.
Sen bryter coronan ut. Mm. Hur ser du på ditt liv det senaste ett och ett halvt året? För du har ju också fått, utstå väldigt mycket kritik. Berätta om det. Från det att du liksom tar över kultur- och idrottsministerposten till...
Mm.
Och gravid och barn och förutstå kritik. Hur har du överlevt, tänkte jag säga?
Ja, men jag kan väl börja med när jag fick frågan att bli kultur- och demokrati- och idrottsminister. Då var jag partisekreterare och var fullt fokus på att vi skulle genomföra EU-valrörelsen bara ett halvår efter. Jag satt ju där med liksom valplanerna samtidigt som de här regeringsförhandlingarna pågick. Och jag var ju väldigt oförberedd på den frågan. Jag såg inte, jag var ju partisekreterare och såg att det var det jag skulle göra. Men när jag fick frågan så kände jag att ja, men det här är ju frågor, det är ju faktiskt helt, på ett sätt helt rätt. Det är frågor som jag har jobbat med politiskt tidigare. Jag brinner för frågorna. Och det vet alla i partiet att när vi har jobbat fram vårt kulturpolitiska program eller valmanifestet, då har alltid jag varit där med liksom kulturperspektivet, civilsamhället, liksom demokratifrågorna. Det,
men ringer Stefan Löfven? Nej,
det var mina språkrör. Det var språkrör som ringde. Det är de som formellt liksom frågade mig. Och jag sa, men det är klart att jag behövde ta en diskussion med min man. Jag insåg att det skulle ändå bli en mer publik roll, en annan situation.
Men var det Isabella som ringde dig då?
Eller var det men det var båda språkrören. Som var, vi var faktiskt på samma plats då. Vi hade ett möte med partiet.
Berätta riktigt.
Ja, vi hade ett möte med partiet då om lite andra frågor. Och sen så tog de mig lite avsides och ställde den här frågan då.
Blir man inte ändå lite så här glad?
Eller ja, men jag blev jätteglad. Röd. Jo, men jag blev glad att de hade det förtroendet för mig. Att de såg att jag skulle kunna göra ett bra jobb. De vill ha med mig i sitt lag, i sin ministergrupp. Och också att statsministern Stefan Löfven tyckte att det här var en bra idé. För han ska ju också ändå... Liksom, det är ju han som är min yttersta chef.
Hur är han? Är han härlig, Stefan?
Ja, men han är väldigt genuin. Han bryr sig väldigt mycket om... Väldigt omsorgsfull och bryr sig mycket om såklart hur vi funkar som ett lag vi ministrar. Men också, jag skulle säga, alla de samhällsfrågorna nu. Att vi ska ha ett samhälle som håller ihop. Liksom, det är väldigt genuin ledare, tycker jag. Det uppskattar jag.
Centerpartiet och Folkpartiet har ni ju med er nu. Så att ni är ju inte helt och hållet en röd regering. Vad kan man kalla er?
Ja.
Rödblå, vad blir det? Lila.
Ja, precis. Nej, men det är klart det är skillnad. Förra mandatperioden var det ju MP och S, och så samarbetade vi med budgeten med V, och nu samarbetar vi med C och L i budgeten, och också har det här januariavtalet med ganska mycket politik också, så det är klart det är ju annorlunda. Men om jag ska backa till när jag fick den här frågan,
ja,
så
absolut,
jag pratade ju med min man om detta, och ja, men som sagt, det där också uppskattar jag verkligen. Vi har ju en relation, vi vill stötta varandra, och han tyckte också att det skulle bli väldigt spännande och stöttade mig i det. Men då var jag ju gravid, men jag hade inte gått ut med det än. Man vill ju gärna vänta tills åtminstone barnet, jag brukar känna det i alla fall, tills man kanske har gjort första ultraljudet eller att man vet att allting är okej. Liksom. Det var ju väldigt tidigt i min graviditet. Men språkrören och statsministern visste om det, och de tyckte att det ska inte vara ett hinder, utan vi är en feministisk regering. Självklart ska även en minister kunna få barn under tiden, oavsett om det är en man eller kvinna. Och det har ju varit ministrar innan också före mig, allt från Birgitta Olsson till liksom socialdemokratiska ministrar. Gustav Fridolin hade ju också små barn när han var minister, och det kändes väldigt värdefullt att ha det liksom stödet från både statsministern och språkrören, att självklart ska det här gå att lösa. Och sen så Ja, jag var ju gravid då, så det är klart, jag hade ju ändå en ganska bra graviditet får man säga. Men klart jag märkte, men det var lite skillnad att vara gravid som 39-åring jämfört med förra omgången när jag var i 20-årsåldern.
Ja, gud,
så det är klart jag hade lite, men alltså ändå relativt smidig graviditet, lite illamående och sådana saker. Va? Men sen gick jag ju ut med, berättade att jag var gravid och tycker jag fick ett väldigt fint stöd ändå. Det kom ju en del kommentarer, men samtidigt så vet jag att de som hade varit innan mig och tagit de här fighterna att kunna vara kvinna med småbarn i politiken, de fick ju en 7 resor värre situation. Så att jag är tacksam för alla, både kvinnor och män som har fightats innan, och stolt över att vara en del i en, vara minister i en regering där det här är okej. Jag har väl lite roliga minnen. Jag kommer ihåg från Almedalen till exempel. Då var jag ju höggravid. Då var det ju bara några veckor kvar till beräknad förlossning. Och jag var på Almedalen, vi hade ett ganska intensivt program liksom, och jag skulle gå med så här högklackat längs de här kullerstensgatorna, och det var lite bråttom mellan, och jag hade lite sammandrag där. Det var inte, kanske inte optimalt. Men jag ville ju det, jag ville ju köra så länge jag kunde.
Och det här är ändå bara ett år sedan.
Ja, det är det. Och sen så hade vi ett läge då jag, nu finns det ju en lagstiftning nu, eller en reglering som möjliggör för ministrar att vara tjänstlediga faktiskt. Alltså, du är ju aldrig ledig. Men att ändå formellt så här, gå ner i arvode, precis som man gör när man är föräldraledig. Liksom, du går ner lite grann och du är hemma och du kan hitta en lösning på jobbet. Så här, tidigare har inte det funnits. Så att när du har haft barn tidigare så har du ju naturligt dragit ner på tempot lite grann. Men det har inte formellt funnits en ordning för det. Och det där har jag känt var ganska skönt, att nu är jag delvis hemma med barn. Överenskommelse med statsministern. 3,5 månad var det som jag var delvis hemma. Jag gjorde en del saker, jag var på bokmässan, jag hade med mig dottern, hon var ju nästan 8 veckor då. Jag hade min mamma med som lite standby så här, och
aldrig en barnflicka?
Nej, det har vi inte än. Vi har pusslat med och löst det på lite andra sätt. Jag har också, jag kommer ihåg när jag skulle presentera budgeten, höstbudgeten förra året, då hade jag med mig dottern också, för då var min man iväg på jobb. Hon sov i barnvagnen lite bakom kulisserna och jag stod där framför journalisterna, och det funkade, men det är klart det har varit ett pussel.
Och så sen tänker man så här, få barn när man är 39, det är ju väldigt, alltså, det är inte sent, kanske jättesent idag, men man är ju tröttare än, som du säger, när man är 25-26 år gammal och får barn.
Man ska säga, för min del så har det nog ändå varit...
Men du verkar vara en pigelin, så att...
Ja, nej, men jag kan säga så här, jag fick ju 2 barn väldigt tätt i 20-årsåldern. Och det var ju slitigt på sitt sätt. Nu kan jag nog känna att så här, kroppen har ju reagerat lite annorlunda nu, men jag har haft ändå relativt lätta graviditeter.
Du kanske får hjälp av dina äldre barn också.
Ja, och jag tänkte säga det också, att nu har ju dels ändå, jag kan ju känna att skulle det här varit mitt första barn, då har man ju inte, nu har jag ändå en erfarenhet i ryggen. Jag vet vad det innebär att ha småbarn. Jag vet hur jag funkar som förälder och hur jag och min man, hur vi funkar som team också. Plus att vi ju hade har 2 lite äldre barn nu som absolut kan rycka in och barnpassa och så. Och det är ju ändå skillnad, då vill jag säga, att ha 1 barn som är litet än att ha en 1,5-åring och en nyfödd. Det är väldigt intensivt. Så att jag tycker det har funkat ändå. Det är klart det har varit ett pussel, och det är klart det är saker du inte kan göra när du har ett litet barn och också är minister. Men jag tycker det har fungerat ändå väl under den här tiden.
Känner du inte att det blir några slitningar i familjen?
Jo, naturligtvis. Och det där, men det har ju samtidigt, nu har jag ju varit politiker, heltidspolitiker i, ja, det blir ju över 10 år nu. Det är ju tufft ibland. Både att vara borta mycket kvällar. Plötsligt ska mamma in på ett telefonmöte när man kanske hade önskat att få se den här filmen som man hade velat se ihop. Eller, det måste jag säga ändå blivit bättre nu när jag inte veckopendlar. För då var det slitigt att vara borta ibland 3, 4, 5 dagar. Ibland kunde det dröja 2 veckor för att det var något helgåtagande som gjorde att det. Och det kände väl vi alla i familjen att, men så vill vi inte ha det nu igen. Utan då tar vi och gör den här flytten. Det blir en omställning för barnen, det blir ett litet äventyr, och det har ju också sina utmaningar. Men det är värt ändå. Jag skulle inte vilja ha ett läge då jag skulle vilja veckopendla från ett väldigt litet barn.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och vad tycker du att du då som kultur- och demokratiminister, vad har du uträttat under det här året? Jag menar, det är ju inte, du har ju inte suttit länge vid posten. Det är kanske svårt att bara ändra om allting på 24 timmar. Men vad känner du själv att du har uträttat?
Oh, men nu kommer vi ju lite grann på corona, tänker jag också. Om man tänker på perioden innan corona, då finns det ju en del saker som... jag har ju så många ambitioner med det här uppdraget, så mycket jag vill göra. Men ta till exempel kulturskolan, att vi återinför det där statliga stödet till kulturskolan. Det plockades bort när oppositionen fick igenom sin budget, och vi återinförde det. Det är en fight jag är glad att jag tog.
För
att
vad innebär det?
Ja, men det innebär att nu har vi höjt det, så nu är det på 200 miljoner kronor. Att staten har liksom pekat ut kulturskolan som viktig, och vi ger pengar till kommunerna för att specifikt försöka nå fler barn. Det är liksom ett riktat stöd för att jag ska kunna bredda kulturskolan. Det är liksom viktigt.
Ges det från kommunerna till skolorna?
Ja,
då, till
från
exempel?
Kommunerna som kommunerna som,
eller föreningslivet.
Som söker. Ja, det här är ju till kulturskolorna just specifikt då, va? Nej, men sen var det ju, så innan corona så var det ju mycket diskussion kring kulturens frihet, till exempel yttrandefriheten, det fria ordet. Det där har jag känt har varit ett väldigt viktigt liksom stråk för mig att jobba med och vara väldigt tydlig med. Liksom, att det ska inte spela någon roll om det är en moderat kulturminister eller en miljöpartistisk kulturminister, för att ta två exempel. Liksom, kulturen ska vara fri och levande ändå, och man ska aldrig tro att man som politiker går in och vill så att säga styra exakt vilken konst och kultur som ska komma fram. Liksom. Det tror jag är jättefarligt för ett samhälle. Vi måste ha den där friheten. Så. Men det var mycket frågor som jag jobbade med innan corona. Och kulturskapares villkor också varit en viktig sak för mig. Så här, du ska kunna vara konstnär i Sverige och leva under drägliga villkor. Det är väldigt många som har det orimligt tufft i ett läge då... Men tänk att du har en bok som du älskar, en favoritförfattare liksom, och en bok du läser om och om igen. Det ska ju inte vara så att den som har skapat den här boken knappt kan liksom få någon utkomst på det, för att ta ett exempel. Och det här var något som jag jobbade med väldigt mycket just innan corona slog till, att vi skulle komma fram med en del satsningar på just konstnärer och kulturarbetare. Sen kom ju corona, och då har ju allt varit helt inriktat för mig dag och natt, skulle jag säga, i nästan ett halvår nu på att stötta kulturen och idrotten. Medierna har också haft det väldigt tufft under den här tiden. Det är också en sak som jag har jobbat rätt mycket med, att få till ett liksom, bra klimat för journalistiken i Sverige.
Vad tycker du om bland annat Jonas Gardells inlägg då i tidningarna? För du har ju fått utstå väldigt, väldigt mycket kritik för att teatrar... Jag har ju haft artister här. Nu hade jag Sarah Dawn Finer i min podd bland annat. Och... hon blev ju så utskälld på sitt Instagram för att hon skulle ta emot det här stödet då. För att folk tycker ju att alla de här artisterna och skådespelarna, och de är ju kändisar och tjänar miljoner. Det är ingen riktigt som ser att deras jobb är ju också att betala ut pengar och löner till alla som jobbar med det projektet de just håller på med just där. Men det är ju väldigt många jag pratar med som känner att de har inte råd att betala hyran, de är tvungna att flytta, Det är väldigt, väldigt, väldigt tufft för hela den branschen. Och jag förstår ju att du brinner ju för det här, och du vill ju att det egentligen ska vara fullsatta salonger igen. Du kanske också har varit tvungen att följa Anders Tegnells råd. Att det hela har ju inte kanske varit liksom dina beslut, och du har inte kanske kunnat få bestämma på egen hand. Men vad känner du då till exempel... För att du verkar ju ändå vara en väldigt medmänsklig person, och jag förstår ju att du känner för alla de här. Hur är det att hamna då mitt i det här och få utstå så mycket kritik, tänker jag?
Ja, men jag tänker på flera saker. Så här. Dels att vara minister eller att vara politisk ledare på något sätt, då ingår det i jobbet att få kritik. Det är lite grann oavsett vad jag har gjort i olika delar eller sagt. Det är liksom så här, man måste ju... Alltså kulturen har varit extremt utsatt under corona och kommer att vara det också framåt. Idrotten också. Så här, självklart ska man göra sin röst hörd. Det tycker jag är bra. Det tycker jag var bra när Jonas Gardell skrev saker som belyste liksom kulturens villkor under pandemin, men också före faktiskt. Och då ingår det att få, liksom, få kritik också. Och mycket av det som olika kulturaktörer och personligheter har lyft fram är ju sånt som jag delar en syn i. Att vi måste, så här, det är för dåliga villkor att vara kulturskapare i Sverige redan innan corona. Vi måste se till att göra vad vi kan för att vi ska ha ett kulturliv efter corona. Så.
Men då tänker man
sen tänker jag så här, ja, nej, men och sen tycker jag också att en del av den...
Han krävde ju din avgång.
Ja, precis. Ja, nej, men, och
tycker
det,
han överdrev där?
Ja, alltså, folk får kräva folks avgång. Folk får säga vad de vill. Jag tycker det är jätteviktigt. Det ska vara liksom... Det har jag inga synpunkter på faktiskt. Men sen är det väl det att det som kanske då har stört mig lite i de här olika kommentarerna. Och det är inget som jag kanske... Ja, nej, men det kan väl handla om sådana som att det finns en syn eller bild att jag inte bryr mig, att jag inte förstår eller att jag inte har kunskap. Och då tänker jag så här, men jag har jobbat med kultur- och idrottspolitik länge, jag har god kunskap och jag förstår och jag bryr mig. Alltså allt det som skrivs, jag får ju mycket till mig, berättelser på sociala medier, det skrivs, jag läser allt och jag känner väldigt starkt för alla de här historierna. Det är ju liksom livsdrömmar, det är livsprojekt som går i kras i många delar. Du kan ha byggt upp en produktionsverksamhet helt på egen hand. Du är egenföretagare och du ser allting liksom bara rasa från en till en annan. Och det är klart jag bryr mig.
Men känner du då att du inte har den makten att kunna göra det fullt ut? Ja, men att förändra
jag tror,
det för
ja,
dem.
Ja, och det är det här jag tänker att politik är ju dels så tar det ibland tid. Jag kan också vara frustrerad att saker tar tid. Och politik är ju inte att en enskild minister eller ens en enskild statsminister har allt i sin hand. Utan vi kommer ju med våra ingångar, sen ska det förhandlas inom regeringen. Mycket mellan partiledarna, att det är där förhandlingarna sker. Det är inte jag som kanske enskild minister som sitter med Magdalena Andersson och försöker få en miljard till kulturen, utan det här är ju partiförhandlingar. Sen så ska också Centern och Liberalerna komma in när det gäller budgeten. Men jag är ju väldigt stolt, vill jag säga, att vi har ju sett till nu att få till ganska stora satsningar nu, både på idrotten, nästan fördubblat statligt stöd till idrotten i år, kulturen, den här ytterligare 1,5 miljarder i stöd förutom nästan 1 miljard i våras. Det är jätteviktigt, alltså alla de pengarna innebär ju att vi har verksamheter som faktiskt inte går under nu. Så det är jag väldigt stolt över och nöjd över, såklart, va? Sen kan jag också önska att saker skulle kunna gå snabbare. Vi har ju nu ett stöd till egenföretagare som ju bestämdes för några veckor sedan efter förhandling med COL. Det hade väl varit jätteskönt om vi hade kunnat komma fram tidigare med det, men då är det här att det tar ibland tid och det är politikens villkor.
Men många kan ju tro att efter den artikeln att det började hända saker då, att varför var det så tyst så länge?
Ja.
Kan du förstå den känslan?
Ja, jo, men jag kan förstå det och jag kan väl se tillbaka och fundera lite grann på det där, för att jag har ju en uppfattning att jag i princip har pratat om kulturens villkor från dag ett, så den här tystnaden hade jag lite svårt att förstå där ett tag, för jag tyckte att jag också verkligen har fått jättemånga möten med både kultur- och idrottsaktörer, fackföreningar, enskilda. Men det är ju också så att...
Men kan det vara så att språkrören och statsministern blev lite så, oj, 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 just det. Kulturen. Kan det vara så att du hela tiden har pushat för din fråga, men sen när de här artiklarna kom i tidningen att de också bara, okej, vi måste skynda på här. Kan det ligga något i det då?
Ja, alltså så här, alltså vi har jobbat för de här, att få till de här stödpaketen, till exempel komma vidare med undantagen från ordningslagen. Det är något jag har drivit på och jobbat för väldigt länge. Sen tror jag väl så här att det är klart att det alltid finns ett samspel mellan politik och opinion, naturligtvis, va? Men sen tror jag att vi var i ett sånt läge att de här sakerna, i min bedömning, hade skett ändå. Men igen, det är alltid bra när kulturen gör sin röst hörd, och det måste vi fortsätta göra. Nu säger jag vi, liksom så här, men alla vi som kämpar för kulturens villkor, och att vi ska ha en kultur efter corona, för det här kommer ju inte ta slut vid årsskiftet eller bara för att den här budgeten nu är presenterad.
Men kan du känna så här, men jag ringer upp Jonas och snackar lite med honom.
Ja, jo, men jag har pratat med en hel del faktiskt, olika kulturpersoner, och det där tror jag också är en viktig, det jag har funderat på ändå som en viktig lärdom i det här, det är ju att ibland så kanske både jag och också många andra i politiken, man vill liksom vänta och tills någonting är klart. Och då vill man presentera det, för man vill inte ge falska förhoppningar. Det kanske är mitt i en känslig förhandling. Någon vecka har det ju varit så att jag har inte kunnat säga någonting, för det har varit mitt uppe i en förhandling. Och då kan man inte gå ut och låtsas lova någonting eller så. Samtidigt så har jag ju märkt det från, ja, men kulturen, att man vill ju hellre att vi går ut och säger att vi jobbar på någonting. Eller det här är vad jag önskar. Och ha den transparensen, även om det inte blir så sen. Och det är faktiskt, jag har försökt att jobba med det nu under hösten, att till exempel att jag gick ut tidigare höst och sa att vi i regeringen, S och MP, vi vill få till 1,5 miljard till kulturen. Nu får vi se vad Centern och Liberalerna säger. Men då var vi i alla fall ute och sa vår vilja. Det brukar inte göras riktigt, men så vi måste göra det mer nu. Det andra är att vi gick ut och sa att nu med ordningslagen, att vår plan är att fatta beslut om smittläget tillåter, om Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell bedömer att det är möjligt, att öppna upp för 500 sittande publik nu på torsdag. Och det är också ett sätt att vi inte tysta bara. Vi går hellre ut och säger vad planen är. Backar vi, då är det så, men då vet alla varför.
Jag bara tänker så här. Jag menar, jag har ju haft corona, jag har antikroppar. Det är många med mig, jag känner fler hundra som har haft det. Varför kan man inte då säga att alla med antikroppar, man har ett bevis för att man har antikroppar och kan ta med sig det. Behöver det räknas som en person, tänker jag. Förstår du? Att så här, ja, men vi sitter 5000 människor på den här teatern, men vi alla har antikroppar. Då lär ju inte coronan spridas bland de här personerna. Varför kan inte alla med antikroppar då få gå på en teater utan att det räknas som en person, tänker jag. Eller det blir ju en sån dubbelmoral när man går och åker tunnelbana och folk står som packade sillar där, eller man ser på stränderna, alla ligger på varandra, eller du vet, jag kan dra upp 1000 situationer i skolor, och så tänker man så här, men vänta här, man måste sitta med 2 meters mellanrum här, eller liksom de som ska gå ut trean på gymnasiet får inte gå till skolan, men alla deras syskon går i skolan och kan släppa med sig viruset hem. Det finns liksom ingen rim och reson i mitt huvud.
Mm. Jag tror det här är en kombination av att vi har en lite trubbiga lagstiftning. Det har blivit ett litet pussel att försöka använda de verktyg som finns. Och jag är ju väldigt glad att nu är regeringen överens om att vi ska se över hela lagstiftningen, kunna få till en mer liksom träffsäker lag som syftar till att liksom bekämpa smitta. Ordningslagen hade ju inte den. Vi har ju inte en ordningslag för att bekämpa en pandemi, och det träffar vissa verksamheter och inte andra. Men sen vill jag säga, det är klart att det ska ju inte vara trängsel någonstans, och jag tror med tanke på nu att smittan sprids mer i Europa, också här i Sverige, vi ser det i Stockholm, så tror jag att snarare kommer väl diskussionen om vad behöver man skärpa upp vissa saker också. Se till att faktiskt avstånd hålls i kollektivtrafiken, på restauranger, att butikerna sköter sig. Men det är det jag tycker är viktigt, att vi nu ändå försöker få till också vissa undantag i ordningslagen så att det blir lite mer rättvisa förhållanden. Att vi kan få till någonting som kan bli mer långsiktigt hållbart också. Vi kommer ju också ge ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att titta på också fler områden. Ta till exempel utomhusidrott, alltså stora motionslopp där man springer en mil till exempel. Att, kan man göra det? Kan Folkhälsomyndigheten bedöma att man kan göra det på ett smittsäkert sätt, så kan vi försöka få till ett undantag för det till exempel.
Ja, men förstår mig vem
men visst är det så, jag förstår det.
Med antikroppar, så här. Ja. Vi har ju haft skiten.
Ja, den frågan är lite svår för mig, för det blir lite grann en fråga för Folkhälsomyndigheten ändå att liksom bedöma om det, hur länge håller antikropparna och vad innebär det för jag kan ju tycka att det är lite svårt när någon vill till exempel krama mig på, eller stå nära på Instagram och liknande, och jag känner att det är ändå viktigt att vi är i en pandemi och vi håller avstånd, för de som ser min bild, de kanske inte vet att just den här personen hade antikroppar.
Men det märker jag på mitt Instagram. Mm. Så här, varför står ni så nära? Man bara, nej men vänta, vi är alla antikroppar. Jag behöver inte ens förklara det. Hade jag varit rädd för corona så hade jag hållit avstånd av mig själv. Det blir ju också en rädsla för coronan. Coronan tar över vårat liv. Mm. Samtidigt som folk blir fattigare, övergreppen i hemmen ökar, folk blir arbetslösa. Så här, sviten av coronan, alla bara... Jag tycker fruktansvärt att det har tagit sig in på äldrevården och så vidare. Absolut. Men man får inte heller glömma, vad händer vid sidan av?
Nej,
liksom, det blir liksom... Jag känner en kille som jobbar inom psykiatrin. Han har aldrig skrivit ut så mycket lyckopiller till folk som han gör nu.
Nej, jag vet, självmord. Det är väldigt bekymmersamt.
Alltså, jag vet att Sverige har försökt jobba emot där. Om man jämför med många, många andra länder. Så att jag menar, jag tycker ändå att Sverige har valt en relativt bra strategi. Det måste jag faktiskt säga. Och jag beundrar Sverige för det och regeringen. Och jag älskar Anders Tegnell, så det är inte det. Men jag tänker just när det kommer till kulturlivet. Att när man då jämför då med tunnelbanan, att det slår slint i huvudet på mig på något sätt.
Nej, men jag
fattar inte. Och sen tänker jag, som jag och min familj vill gå på teater. Jag bara, men vi är alla antikroppar. Nej, här får jag och min man sitta, men mina barn ska sitta 5 meter ifrån mig. Det blir så här jättekonstigt också. För jag tänker, om man kommer som ett sällskap så vet man, känner man ju varandra lite. Mm. Och man vet. Ja.
Och här kommer man ju in lite grann då på att ordningslagen är, när vi skulle hitta ett undantag till det. Nu är förslaget 2 i sällskap och 1 meter mellan sällskapen då. Upp till 500. Och det är för att liksom, ordningslagen är kopplad till, om du bryter mot den, då kan du åka dit på både böter och till och med fängelse som arrangör. Och det är därför det var viktigt att våra jurister på regeringskansliet också, att vi hittar ett undantag som är så tydligt och klart. Och det är därför det har varit lite problematiskt med sånt här som procentsatser eller också att hitta det här med sällskapen. Någonting som polisen ganska lätt kan gå in och mäta och kolla att det här stämmer. Men liksom, det här visar att det är trubbigt. Och det är inte det jag förstår, det är att jag tror att det finns en risk att om vi har, om det blir för, liksom, om det inte uppfattas som för logiskt, då, liksom, då finns det ju en risk att vi tappar i uthållighet. Och vi måste se till att vi har en uthållig hantering av smittan. Jag tycker att det har funnits ett stråk i den här debatten som jag tycker är väldigt olycklig. Och det ena, det är liksom någon syn av att kulturskapare eller kulturen är lite så här bortskämda och att man ska inte gnälla, det är en pandemi och så här. Jag tycker att jag möter en extrem vilja bland både kulturarrangörer, artister, liksom idrottsklubbar också, att så här, ta ansvar. Ja, det är en pandemi, man vill göra det man kan. Men man vill också liksom, ges möjlighet att kunna överleva det här. Det är egentligen det handlar om. Och sen har det funnits också ett stråk av liksom att när det har funnits artister, till exempel kända artister som har tagit emot det här krisstipendierna till exempel, att man har varit väldigt kritisk mot det, eller kultur, kan man säga, arrangörer för företag som har haft mycket pengar på banken. Och där tycker jag det finns en lite av en dubbelmoral, att regeringen ger ut väldigt mycket stöd till företag, till näringsliv. Du kräver ju inte att SSAB ska ha 0 pengar på banken innan du får ta emot ett företagsstöd. Men när man tittar på en egenföretagare inom kulturen eller ett produktionsbolag eller liknande, så blir det, ställs det liksom andra krav, nästan lite moraliska krav i debatten. Det där tycker jag är väldigt farligt, och det är ett sätt att se på företagare inom kulturen som är under all kritik egentligen, tycker jag. Det här är ju, förutom att kulturen har ett egen värde och betyder jättemycket för oss människor och för vårt samhälle, så är det också hårt arbetande företagare här som behöver stöd genom pandemin. Och det gäller både små aktörer och stora, det gäller både kända och okända, det gäller både breddkultur och olika typer av spets.
Problemet är att jag tror så här, människan fattar inte. SSAB eller såna här stora bolag med flera tusen anställda, det är inte greppbart.
Nej.
Men det här handlar om en kändis. Och en kändis är lika med jättemiljonär.
Ja, och det, så är och det ju väldigt sällan.
Och det fattar Nej. Inte de. Nej. Nummer ett, kändisarna i Sverige är definitivt inte mångmiljonärer. Det vill jag bara understryka. Det här är inte USA, England. Det är ett land med 10 miljoner människor. Och många av artister, skådisar i just Sverige, framförallt skulle jag vilja säga artisterna, de har ju underleverantörer de betalar, i form av busschauffören som ska köra dem till till dit de ska sjunga, trummisen, kören, arrangörerna.
Ja, du har en producent som du jobbar nära. Alltså ta till exempel, ja, men det var en kritik mot det var Björn Andersson, var hans bolag som hade fått stöd av det var Kulturrådet då. Och syftet med de pengarna, det har jag själv sagt, det var ju att kunna betala underleverantörer. Det är jättemånga som får sin, sitt bröd på bordet av det, liksom, det företaget. Och det var också syftet från regeringens sida med det här stödet via Kulturrådet, att är du en arrangör som har tappat väldigt mycket intäkter ska du kunna söka pengar och också kunna ge till underleverantörer. Allt från liksom artister du har kontrakterat till kanske scenarbetare och liknande. Men det där har vi också nu. Och där tycker jag verkligen att den debatten, att försöka liksom misstänkliggöra just företagare inom kulturen och att det skulle vara fel att ta emot det här stödet, det tycker jag var väldigt, väldigt tråkigt. Och jag hoppas vi slipper det, nu ska vi fördela ut en ny omgångsstöd. Och jag menar, jag har ju träffat, det är ju allt från privatteatrar till produktionsbolag till enskilda som säger att hade inte, eller föreningar för den delen runt om i hela landet, både små och stora, som säger att hade inte vi fått de här kulturstöden, då hade vi gått i konkurs, då hade vi inte funnits nu. Och då hade det tagit ännu längre tid sen, om man tänker nu ändå framåt att kunna dra igång kulturen lite mer igen. Då skulle det inte bli den återstarten. Så därför måste vi se till att hålla den här liksom, och det är ju personer det handlar om. Det är ju inte något diffust någonstans långt bort, utan det är ju människor som jobbar med det här och som har sitt engagemang i detta och behöver få kraft att kunna orka fortsätta med det också.
Du sa ju tidigare att Jonas Gardell har också fått utstå massa kritik. Vad känner du för det?
Jo, men jag tänker liksom så här, det här är ju en offentlig debatt och den ska ju föras och folk får olika synpunkter på det. Men jag kan ju vara, liksom, jag tvivlar ju inte alls på Jonas Gardells avsikter i detta. Att liksom, det handlar ju om att vilja stötta kulturen. Det finns ju de som tror att han pratar i egen sak. Han är ju väldigt tydlig med att han pratar för hela det breda kulturlivet och använder sin röst. Och det tycker jag är, alltså när man ser sviten av det här och glåpord och både hat och hot och liknande, det gör mig ju väldigt beklämd.
Så man kan ju säga att du tycker lite synd om Jonas då, ja, i det här fallet.
Nej, men jag tycker så här att liksom, vi måste ha ett debattklimat i Sverige där man ska kunna göra sin röst hörd utan att behöva utstå varken hot eller hat eller liksom väldigt långtgående, långdragna missförstånd. Jag tycker det finns för mycket av det i svensk debatt och jag tycker i ett läge då svensk kulturliv är så hårt drabbat så tycker jag att det blir väldigt märkligt när man på olika sätt försöker racka ner på ändå en person som gör sin röst hörd för att prata om värdet av kultur i vårt samhälle.
Men vad skulle du säga är det, liksom det värsta du har fått utstå under den här pandemin som du verkligen känt dig så här? Men där blir jag ledsen av och det här är så långt ifrån sanningen som det bara kan vara.
Ja, men jag var nog inne på det lite grann. Liksom när det är väl när det är mer att det finns en uppfattning om mig som person. Att jag inte kan, förstår, bryr mig. Det tycker jag är väldigt tråkigt och nu vet jag att liksom, när man är rikspolitiker så kan man ju inte prata med exakt alla, varken alla idrottspersoner eller kulturpersoner eller så. När jag jobbade som politiker i Härnösand, det är ju en lite mindre stad, där kände jag att jag nästan kunde ha en personlig kontakt med alla i princip av dem som jag var liksom, politiskt ansvarig för, och då kunde man ju prata om saker på ett annat sätt. Det finns ju en bild som sprids och sätts att jag inte skulle bry mig om idrott. Och det är sånt där missförstånd som jag tycker, eller en fördom, jag vet inte, som jag tycker är väldigt, väldigt tråkig. Dels att jag är en väldigt sportig person och idrottat väldigt mycket som barn. Plus att jag också är lite av en sportnörd och älskar att titta på idrott på tv och lyssna på sportpoddar och liknande. Men det är liksom, då sprids det en bild och så tänker man att det är därför ingenting händer. Men det är klart det är mycket mer att det inte handlar om de sakerna.
Jag tänker så här utifrån mig själv kanske som barn eller när jag var barn, att varför gör man inte så för att förebygga kriminaliteten som vi pratade om lite tidigare, att man låter barn i förorten få gå på gratis teater, få gå på gratis kulturevenemang och att man verkligen satsa pengarna där. Åker du ut till många förorter? Jag vet, du var ju Fisksätra, men jag tänker i Rinkeby, Tensta, Rosengård. Det finns ju många skolor där man skulle kunna satsa väldigt mycket pengar.
Ja, men verkligen. Och här är det ju, här har vi ett gemensamt ansvar kan man säga. Staten har ju ansvar för en del av kulturens finansiering. Sen är det ju mycket kommunerna som har också ansvar för typ sådana här saker. Vilken kultur erbjuder i skolan? Vi har ett antal liksom stödprogram för det här. Som Skapande skola är en sak vi har. Vi har satsat mer i det nu i budgeten nästa år, kulturskolan. Men det här vill jag säga att jag tror verkligen att det här är någonting som vi tillsammans, både jag som kulturminister men också alla de som är ansvariga på kommunal nivå, behöver liksom ta på allvar. Och det gäller också idrotten, för vi har områden liksom i Sverige nu där det finns för få föreningar också. Och det här är ju liksom också idrottsrörelsen har... Jag har ganska mycket samtal med Björn Eriksson på Riksidrottsförbundet om det här. Vad kan vara nästa steg? Att vi kan ta ett krafttag tillsammans. Men det måste komma från flera håll samtidigt, vill jag säga. Men det är viktigt. Jag har pratat med många, och det här gäller både inom kulturen och idrotten. Och det görs ju mycket också. Det är ju det. Det finns ju mycket initiativ som kan stöttas.
Men jag tänker så här, om det skulle ha gjorts så jättemycket, tänker jag, då kanske kriminaliteten hade minskat. Och den har ju inte minskat. Det är ju allt fler barn som hamnar i skiten. Och jag bara undrar, jag vet ju, återigen av egen erfarenhet, att det är bättre att ha ett fotbollsproff som är dålig än en kriminell kille som bor i samma område. Hur ska vi locka de här barnen att hamna på rätt sida av rättsväsendet? Och vi måste ju börja tidigt, det är ju så självklart. Och jag tror ju på förebyggande mer än på långa straff. Även fast jag tycker att ta bort skiten från gatan så är det lättare att få de här andra att hamna rätt. De andra är på något sätt redan förstörda liksom. Hur ska vi förebygga? Och det måste gå fortare, det måste bli mer, det måste liksom... Om vi inte ska tänka för mycket byråkratiskt, vad ska vi göra? Alltså, du märker, jag är själv lite upphetsad.
Ja, jo, men verkligen. Nej, men så här, med idrotten, så tänker jag, där har vi en sån... Nu under corona så handlar det mycket om att så här, nu ska vi få... Det blir lite så inom både kulturen och idrotten, att nu handlar det mycket om överlevnad. Men sen kommer det ju, vi behöver ju starta upp också igen. Och där måste det göras på ett jämlikt sätt. Och det där tycker jag är lite spännande med idrotten nu. För nu ska man fördela ut de här 1,5 miljarderna. Och då har vi sagt från regeringens sida att i det här läget behöver vi tänka att det ska nå ut i hela landet. Och det ska nå ut så det träffar barn och unga. Och vi har också skruvat lite på våra krav till Riksidrottsförbundet. Att man måste också ta hänsyn till jämlikhet och jämställdhet när man fördelar de här pengarna. Alltså är du typ en liten förening i en sen förort, du har kanske ganska nytt bildats, du har ganska lite pengar på banken, men då kanske du behöver lite mer för att kunna ta dig igenom corona. För att du ska ha möjlighet sen att återstarta det här på ett rättvist sätt också. För det är ju så att nu är det ungar som, jag såg en rapport så sent som idag, hur barn har liksom halkat utanför idrotten, att man ser det runt om. Och då behövs det göras ett krafttag liksom. Från idrottsrörelsen, men också från, tänker jag, som vi var inne på tidigare, vad kan skolor, vad kan fritidsgårdar göra för att uppmuntra, stötta, skicka och vägen in. Så det där är en diskussion vi har nu, så här, när corona ska starta upp, när verksamheter kommer igång igen. Liksom.
Och återigen tror jag att ge personer som har tagit sig ur den här skiten, ge dem pengar för att förebygga brotten, tror jag. För att jag tror att det är väldigt viktigt att de som sitter på erfarenheten kan vara med och hjälpa till och utveckla någonting positivt. Och ta ur många människor ur just skiten.
Det finns ju rätt mycket nu. Nu har vi ju fått till mer pengar också nästa år till något som heter Delegationen mot segregation. Som ju också ligger inte under mitt ansvar. Men det är väldigt viktigt. Och de vet jag också jobba mycket med att kunna ge stöd till civilsamhället. För att typ kunna dra igång sådana projekt. För du behöver liksom få lite grann som en vad ska jag säga, du behöver mycket samlade insatser från många håll. Liksom. Det finns ju inte en lösning nu, utan det behövs ett, så att säga, krafttag på det här.
Men jag vet ju många,
på det förebyggande.
Du har rätt i det, men sen finns det ju någon som redan är där som säger till mig personligen, jag behöver mer pengar, men mer stöd från kommunen. Vi är beroende av privata pengar. Så att, och där tycker jag så här, men hur kan det vara så? Om den här personen ändå hjälper 200 barn i utsatta områden, 200 barn, ge honom stålar. Han gör ju ett jobb som ingen annan tar tag i.
Exakt.
Se de eldsjälarna och engagera er i dem också, kan jag tycka.
Men det där jag tror att det är bra att liksom, det är det jag tänker, jag har ju ansvar för idrottsrörelsen nu och så, de frågorna, men jag håller med. Och där tror jag att det arbete som görs från den här delegationen mot segregation, att titta på det hela breda föreningslivet, civilsamhället också, den här typen av initiativ, att det är liksom helt rätt att tänka så. För det är ju inte så att en fotbollsförening har alla svaren alla gånger, utan det kan vara andra typ med riktade insatser som är viktiga.
Ibland kan jag tänka så här, men där hittar vi en guldklimp. Ja, men här. Ja, men då satsar vi på dig. Ja, men där finns en till guldklimp. Då satsar vi på dig, förutom det andra ni gör. Så när man ser de här individerna som verkligen är med och förändrar Sverige, stötta dem ordentligt, för de gör så mycket. Jag måste bara fråga dig, Amanda, en personlig fråga. Du har ju dreadlocks. Mm. Hur tvättar du håret? Jag bara suttit och tänkt, gud, tvättar hon med det här håret?
Mm. Ja, men det där är kul.
Varför har du det? Det är ganska häftigt, annorlunda.
Mm. Mm. Ja, men jag har haft det här infrasyr jag haft väldigt länge.
Sen du var 17-18?
Ja, 20-årsåldern i alla fall. Så att,
och hur kommer det sig?
Ja, det är liksom olika delar bakom det, men det är liksom i grunden är det en frisyr jag trivs med och som betyder mycket för mig. Så. Men sen, det är lite roligt, för jag brukar alltid få de här frågorna. Jag minns, jag satt i den här samhällsnämnden, då var det en äldre kvinna i nämnden som, efter jag hade varit ordförande och suttit några möten, och då efter några månader så kom hon fram och, Amanda, jag måste bara fråga, den här frisyren du har, hur tvättar du den? Alltså, och då hade hon liksom känt att nu vågar hon ställa den frågan. Nej, men det tycker jag, det är väl lite fint. För då, när man har fått ställa sina frågor, så brukar man kunna...
Du säger inte bara, skit i det, jag är ju trivs.
Nej, absolut inte. Nej, absolut inte.
Men går det att tvätta?
Alltså, ja, absolut. Man får ju tvätta. Sen får man ju blåsa länge med hårtork också.
Ja, så här. Ja. Har du tid med det? Jag tänkte, du har mycket att göra på jobb.
Ja, men den är ju ganska lättskött på andra sätt också. Så men, det ena gör väl det andra.
Men hur långt hår har du? Har du ner till rumpan nästan?
Ja, men det är ganska långt.
Nej, alltså det är helt otroligt. Jag skulle aldrig kunna få så långt hår. Mitt hår växer inte mer än så här.
Men det här är ju lite speciellt med dreads också. För det är ju... Det kan ju bli längre än vanligt hår också. Eftersom det är liksom ihoptovat.
Men det växer ju ändå från skallen, tänker jag.
Ja, det gör det ju. Men sen så tappar du ju inte lika mycket. Du borstar ju inte håret. Liksom och så. För det kan ju bli tjockare av det skälet. Liksom.
Men har dina barn långt hår då?
Mina barn? Nej, de är nog ganska, ganska vanliga frisyrer.
Men jag tycker... Det var faktiskt en fråga jag glömde att ställa. För att jag kör inte så mycket efter papper, men... När du får utstå mycket kritik, drabbar det familjen? Får de höra glåpord i skolan?
Nej, inte så vad jag liksom... Det är klart jag försöker pejla. Det är väl den största oron man har ändå som förälder, att ens barn ska drabbas på något sätt. Och vi har väl ändå varit ganska förskonade, skulle jag säga. Vi har... jag tror inte att mina barn har utstått något sånt, vad jag vet i alla fall. Och... sen är det ju, jag menar, det skrivs ju mycket, och jag tycker också det är klart det alltid är tråkigt när man läser om sånt som är rent liksom hat och sånt. Samtidigt är det ju något som man som minister och politiker delvis måste utstå. Det jag tänker på där, det är ju att jag har ju ändå ganska mycket liksom skydd runt mig. Jag har medarbetare, vi har ju kontakt med Säpo. Om det skulle komma regelrätta hot, så finns det ju ett skydd kring oss som är ministrar. Liksom. Men jag tänker på alla fritids... De allra flesta politiker jobbar ju med politik på sin fritid. Man sitter i en nämnd eller liksom har ett uppdrag i en kommun eller en region. Och där kan det ju vara väldigt känsliga frågor som väcker väldigt mycket känslor. Och när människor på lokal nivå får utstå liksom hat och ibland också hot... Och, det där kan ju bli väldigt obehagligt, och det där är en fara, tycker jag. För att du ska ju ändå kunna, jag menar ju att man ska kunna gå in i politiken utan att vara en person som ska ha en riktig så här stålutrustning kring sig. Liksom. Du måste kunna vara olika som människor och gå in i politiken, annars blir det fattigare politiskt samtal. Och där har hot och hat, det är ett riktigt hot faktiskt. För att jag vet,
men
att
låter
många
du borstar av det på något sätt?
Alltså jag känner någonstans, det här låter kanske lite hemskt, men jag har delvis vant mig vid det här också. Jag har ett lite trygg situation runt mig, så vi tar ju hand om det kommer in hot. Jag tror ju också att det finns de som är mycket värre drabbade, för att höra riktigt hemska berättelser från, inte minst kvinnliga politiker. där det kan komma in hot mot barn och familj och liknande.
Ja, men det, och det behöver ju inte bara vara politiker. Men jag har haft Alexandra Pascalido på podden.
Ja, opinionsbilder.
Gina Dirawi har ju fått utstå jättemycket.
Ja, rent dödsot. Fruktansvärt.
Så det som jag menar, det är ju, så fort man öppnar käften så ska man få hot på sig. Nej, och det tycker jag också så här konstigt. Jag menar, varför kan man inte leta upp nättrollen? Varför ska de som är med och förändra Sverige inom kultur eller politik, som jobbar dygnet runt, få utstå massa skit? Ja. Nu tittar jag på nyheterna igår. Var det någon som hade vittnat i något mordrättegång, och då blir de skjutna och de får ingen skydd. Och, alltså, det är ju ett sjukt samhälle vi lever i.
Fast jag tycker så här, så som demokratiminister så känner jag faktiskt att det här är en av de absolut viktigaste demokratifrågorna. Alltså, jag pratar med ungdomar nu som är aktiva. Ja, det kan vara ungdomsförbund eller någon intresseorganisation eller så, va? Och det är ju så att unga idag väljer att avstå skriva saker på sociala medier. För man liksom vill inte utsättas för det här. Och det blir ju en väldigt fattig... Man kan säga så här, det är ju superbra ändå med internet. Och jämfört med för ett antal decennier sedan, där du skulle liksom vara i princip ordförande för en förening för att få in en debattartikel. Nu kan du göra din röst hörd, väldigt låga trösklar.
Ja, men
det har ju sänkt trösklarna för hot och hat också. Och då blir det liksom det att då ska du ju verkligen känna att, men nu ska jag våga kasta mig in i det här, och man vet vad man får utstå om man skriver en åsikt åt något håll.
Ja, men därför kan man ju ändå tycka då att Jonas Gardell är cool då, som ändå vågar få fram sina åsikter, även om det var just du som blev drabbad då.
Absolut.
Ja, men om man nu ska öppna en debatt och i en demokrati, jag tänker du demokratiminister, så måste ju folk få utlopp för sina känslor. Sen behöver man ju kanske, i min värld, det finns ju
och jag tänker så här, att man har en åsikt och kritiserar ett statsråd och liknande. Inga konstigheter alls. Jag måste säga också att allt som handlar om att man blir så att det är häcklad och hånad och satir, absolut. Och klart att människor har känslor. Men det är ju när det slår över till rena personangrepp eller till och med hot mot familjen eller bara massa liksom okvädesord. Det tycker jag är ett fattigdomsbevis för den svenska debatten, och det riskerar också att skrämma bort väldigt många från demokratin. Och det är också ett hinder och ett hot.
Amanda, sen var det faktiskt killarna här. Jag har ingen aning om det här. De säger, det här är så roligt. De säger att du och din man har ett intresse för rollspelsporten live. Jag vet ju knappt vad det är.
Ja, men det är lite fel research där. Min man har nog inte haft det intresset.
Jag ska skälla på dem.
Nej, men jag höll på med det en del. Både som tonåring och tidiga 20-årsåldern. Jag läste mycket fantasy som barn. Sagan om ringen och allt det där, va? Jag kommer ihåg, det var en sommar, jag var väl kanske 14 år, och min brorsa, vi träffade våra kusiner som bodde i Umeå då. Du vet, en sån här härlig sommardag, oändligt. Då satt vi några dagar och blev liksom introducerade till sån här bordsrollspel, Drakar och demoner heter det då. Och det där höll jag på med sen några år, ihop med min brorsa och mycket hans kompisar, men också. Det där tyckte jag, det var väldigt roligt. Det är ett sätt att liksom leka tillsammans, spela spel, kreativitet, lite liksom... väldigt spännande fritidssyssla liksom. Och sen när jag blev liksom på gymnasiet, så träffade jag då via några kompisar, några som höll på med live, alltså levande rollspel. Det vill säga att du åker någonstans, du träffas några stycken, det kan ju vara allt från 10-20 personer till flera hundratusen, där du dramatiserar tillsammans, så kallat levande rollspel. Du klär ut det, det kan vara medeltid, fantasy, det kan vara nutid också. Och det där fastnade jag för. Vi åkte iväg och jag sydde medeltidskläder och åkte iväg på ett sånt här live då.
Vem skrev manus?
Ja, men då är det de som arrangerar det här som har en grundhistoria. Och sen får man då komma in som en karaktär. Du får en liten historia, lite intrig, någon grej du ska hämta, någon du ska prata med, så att du vävs in i den här stora.
Så det är teater?
Händelsen. Det är teater, det är levande rollspel. Det är teater, fast det finns ju ingen publik, utan man alla är medskapande i det här. Och liksom för mig så betyder ju det där allt från att bara liksom en social aktivitet som är väldigt rolig, att sy kläder, jag lärde mig olika typer av medeltida hantverkstekniker som jag tyckte var väldigt spännande. Och sen att också få gå in i en värld tillsammans, att leka tillsammans. Väldigt mycket spännande minnen från de här sammanhangen. Och sen har ju det där följt med mig också. Nu har inte jag hållit på med det där på väldigt länge, men till exempel åka på medeltidsveckor, veckan på Visby, jag tyckte det var väldigt roligt. Och att det här liksom att bara att göra saker med händerna, det där lärde jag mig rätt mycket av under den tiden, och det tar jag med fortfarande. Jag kan fortfarande sitta och nålbinda ett par vantar och tycka att det är ganska skön.
Och när slutade du med det här?
Alltså jag var, när mina äldsta barn var små, så var vi iväg på ett sånt här. Jag tog faktiskt med mig min man på ett sånt här. Så vi sydde upp kläder och åkte på ett sånt här live. Men sen har jag inte hållit på med det, och det är nog mycket tid också. Att det tar ändå tid att göra en sån här grej. Och politiken har ju tagit väldigt mycket av min fria tid.
Saknar du det?
Jag kan absolut tänka mig att göra det här igen. Det kan jag se framför mig att göra. Men som sagt, det finns mycket man vill göra i livet.
Och hur ser du på Sverige om ett år? Vad är dina förhoppningar?
Ja, alltså mina förhoppningar Sverige om ett år, så... Ja, jag tänker såklart mycket på kulturen och idrotten. Att vi har liksom... Att vi börjar kunna se någon ljusning efter corona. Att vi har hittat ett liksom sätt att hantera det. Så att också att kulturen och idrotten har kunnat ta sig igenom det här. Att vi börjar kunna vara inne i fasen av en återstart och en uppstart igen. Det är klart att jag önskar det. Sen har vi ju, jag menar, Sverige om ett år. Nästa år firar vi demokratin 100 år i Sverige. Det hade jag ju sett framför mig att vi skulle göra väldigt mycket genom att träffas i den fysiska världen och prata med varandra och utveckla och stärka vår demokrati. Det får vi se hur vi kan göra, men det kommer att vara viktigt. Och sen har vi naturligtvis det vi har varit inne på här, arbetet för att öka tryggheten, arbetet för att motverka kriminalitet. Det är klart vi måste ha kommit längre där också.
Tack för att du kom hit, Amanda.
Tack så mycket. Tack för ett roligt samtal.
Ja, tack snälla.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.